välkomnar vi dig, helige ande, att göra Jesus känd bland oss. Så att de orden som vi läser och de samtal som vi för och allt det här som berör liksom det livet som är i Jesus Kristus, att de orden ska få liv och fungera så att vi ser mer och mer hur underbar han är, vilken fantastisk herre vi har fått och vilken kärlek som har blivit utgjuten över våra liv från hans hjärta. Vi tackar dig herre för det och vi ber om att vi ska få hörande öron och få del av den underbara kraften som övervinner alla omständigheter i den här världen. I Jesu namn och församlingen sa. Varsågoda och sitt. Det är så där då händer det ju sådana där saker att saker sammanfaller alltså. Och det gör det, då råkar man ofta ut för när man ska förkunna så länge som man är hemma så och beder och söker liksom för Herrens vilja så här och så kan man känna så här att det här var väldigt var tyst och sen efter ett tag så plötsligt så får man ett ord som man inte alls hade liksom letat efter utan helt enkelt bara liksom kom. Och då tänkte man, nu har jag det liksom. Och så händer det där som händer här idag. Att vi sätter igång och sjunger ut ordet som jag fick. Och jag vill säga, det är mycket sällan som jag lägger mig i och lovsången. Men jag är tacksam för den när den liksom visar sig att den har samsyn så att säga med förkunnelsen som man har fått. Nu har jag på senare tid liksom talat en del om sanning och nåd och sånt här. Därför att det har blivit allt vanligare och det kanske fortfarande är så där att det är vanligt att man när man tänker sanning så tänker man på liksom någonting dåligt, någonting så där som man borde ta itu med och rätta till så att man får någonting gott istället. Men så att sanningen är någonting slags avslöjande. Och sanningen kommer fram av att lagen kommer och talar om för att det där duger inte. Och det här måste det vara istället och så här. Och då får man liksom, då blir livet liksom en aning rörigt och man får också en väldigt konstig liksom bild av sin frälsare och herre, hur han är. Och vi behöver få en rätt bild av Herren för att vi ska kunna leva ett rätt liv. Och han är inte liksom en domare som går omkring här på jorden och letar efter fel. Utan han är en herre som är barmhärtig och nådig. Och när han talar om sanning så talar han om den sanningen som säger att Gud är nådig och barmhärtig och han älskar människorna. Och det är det budskapet som har liksom är det man känner igen vad Gud har på sitt hjärta när han sänder sin son. För det stod ju det där och jag talade om det senast också att när Gud sänder sin son så sänder han sonen därför att han måste göra någonting speciellt. Han ska komma till människorna och berätta för dem att de är älskade av Gud. Inte bara det här eller ens alls det här de duger. Utan det där med att de ska duga, det kommer av att de tar emot det här budskapet att de är älskade utav Gud. Då sätts det en kraft i rörelse in i deras hjärtan. Och de börjar tacka och prisa Gud för den kärlek som man inte har förtjänat. Och då blir man också dessutom lite mera och mera förvandlad till att inte heller bara springa omkring och hitta brister hos folk. Utan att man känner att det har jag fått en sådan god liksom, möte med Herren. Att det kärleken från honom gör att jag blir rik nog att inte behöva se andras brister hela tiden. Det där är ju liksom så som man kan tro också att om man nu har en uppfattning om att det är liksom ett felsökande som pågår i Guds församling, så har man fått det hela om bakfoten. Det Guds församlings uppdrag är Jesu uppdrag. Och hans uppdrag är inte liksom att finna fel i församlingen. Hans uppdrag är att förmedla kärlekens budskap från den himmelske fadern till var och en människa. Så att de kan bli frälsta ifrån den här fruktan som de har levt under i världen och i världens omständigheter. Och då när den där kärleken når fram, då får man råd till och med att vara lite barmhärtig när man ser på varandra. Och sen kan det växa till sig så småningom så att man får en frihet. Och då börjar en del bibelställen som finns lite här och där som talar om hurdan Jesus är. Alltså de börjar bli liksom uppenbara för en. Nu var det där med ordet som jag hade fått där. Så väldigt känt ord så här. Ja. Där står det i Psaltaren 139, som har många en väldigt älskad psalm, i alla fall just den större delen. På slutet så liksom blir den lite konstigt, lite märklig och så där. Men man måste ju tänka på att Gud också vid olika tillfällen talar till olika människor i olika livssituationer. Så det är inte så att man alltid, om man hör ett ord som är korrigerande eller läser ett sånt ord, att det är just du som har anledning att bli korrigerad. Det får du pröva själv i ditt eget hjärta, men det är inte någon automatik. Liksom. Nu hoppar han på det fast du inte har gjort någonting, som man kanske kan föreställa sig ibland. Men det är inte det som är saken, utan det är det som att man ska känna igen sin herres röst till en själv. Och hur det är. Och ibland är det ju så att man borde ta åt sig lite grann av det där ordet som säger gör så här istället. Gå på den här vägen istället. Ha den här attityden istället. Och om man då följer det rådet, då är inte det kritik, då är det liksom vägledning. Herren vill hjälpa en så man kommer på rätt spår. Och hittar lösningarna och utvägarna som han har tänkt på för ens egen del. Så det går liksom att det verkligen höra på olika sätt. Och då kan man, för att kunna få ett rätt hörande, så behöver vi ibland just börja bedja. Och bedja och tacka Gud för det han är och vem han är. Just när vi läser i skriften så märker vi att vi får en bild av Gud som lite grann, ja, ibland speglar våra farhågor och ibland speglar vår möte av kärlek till Gud, som man tänker så god han är, så vad tacksam jag blir att han visar mig vägen som jag ska gå på, istället för att jag bara liksom springer iväg liksom och tänker jag måste ta itu med hela kristenheten för den är på fel spår. Det är bara jag som begriper hur illa det står till. Och sådana där saker. Den uppgiften där du får vänta länge på att du får. Den mår nästan ingen bra utav. Och den är väldigt utmanande. Och den tär på en. Om man börjar känna att man har den uppgiften. Utan först och främst ska man komma ihåg att man är älskad. Då är man inte så benägen liksom att döma. Så att det där är liksom, ibland så tänker man så här, ja men jag är ju profetisk. Jo, jag kan säga, ja, låt omgivningen bedöma det. För det kan hända att det liksom hörs lång väg att något profetiskt är det ju inte. Utan det var inte bara som att man talade liksom onda ord och avslöjande och kritiska ord när man är profetisk. Och för att liksom kunna hitta de här sakerna så behöver man då kanske läsa en del av de mest kända och mest uppskattade profeterna som finns i skriften. De som har till och med profeterat om Guds underbara kärleksgärning för att rädda människor när han sände sin egen son. Det går bra att läsa Jesaja. Utan att liksom gå och vurpa här och där och tänka så här, ja, sänd mig, jag tar itu med dem. Men du lär inte bli sänd förrän du liksom förstår att det är du som är först och främst är beroende av den kärleken som han sänder. Och se till att den får verka i ditt liv så att saker och ting förändras. Nu då, Psaltaren 139, älsklingssalm för många. Och på slutet så blir det lite mer så här kämpigt. Men jag ska läsa de två sista sakerna som kan vara tecken på att du och jag kan vara liksom mottagare utav det som Herren säger och förstå vem man talar till, och när det är till en själv och när det är till andra och när det är till andra i andra tider och allt vad det är så här. Versen då i 139 är vers 23 och 24. Alltså, man klarar av att säga de här sakerna till Herren. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Och se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Det är liksom en hälsosam bön som gör att man liksom gör sig öppen och mottaglig och inte tror att Herrens enda glädje ligger i att hitta felen i ens liv. Utan att man säger att precis som jag nu hjälper dig, även när jag säger till dig att gå här istället för där, så kan du också få den uppgiften att ibland säga till någon gå här och inte där. Men det ska du göra först när du fått ett mandat att tala in i människors liv på det viset. Alla har inte det mandatet, det är de flesta av oss tacksamma för. Men vi tänker ändå att om jag får ett sånt mandat måste jag gå lite försiktigt fram. För det kan hända att jag har misstagit mig. Och det kan hända alltså att jag inte kan bli mottagen fastän jag har ett sant och rätt budskap. Därför att jag har inte vunnit deras hjärtan. Så det här är liksom en prövning som man behöver göra. Och då för att om man nu ska öva på någonting, öva på kärlek. För det är oftast så att det klarar de flesta av att ta emot. Men det kan ju vara så att ibland också man kan känna på sig, håll mun. Hur den håller på och ska säga någonting till den här personen eller i den här situationen, så kommer det inte tas emot. Och det betyder det att så kommer du på det, så kan du liksom tänka sig, jaha, det är inte mogen för den här uppgiften ännu. Jag får vänta. Jag får be att Herren verkar in i mitt liv så att jag inte blir bara en stötesten för människor runt omkring mig. Jag skulle ju försöka hjälpa dem. Eller var det så? Eller var det bara det att jag skulle ta itu med dem? Ja, om du tror att du ska få ta itu med folk som du inte känner någon kärlek till riktigt, och inte bara där genom att säga det utan verkligen har en sann kärlek till dem, dina syskon, då är det bättre att vara tyst till att mogna fram en sån. För här handlar det om väldigt svåra ting, liksom att folk kan vara väldigt känsliga, och särskilt om man på olika sätt har känt att man inte riktigt gör rätt. Så vill man absolut inte höra att de kommer och talar om det för en, att man inte gör rätt. Då studsar man inför det, sen hoppar de på mig också. Sen hör man folk liksom tänka, eller hör sig själv tänka och säga, men hoppar de på mig. För man har liksom inte klarat inte av att ta emot det här. För man tror inte dem om gott. Och det där gör att allting hakar upp sig. Så ni förstår, det här med kärlek är liksom ett äventyr. Man får gå lite varsamt fram. Men det hindrar inte att då och då så kommer både du och jag att göra övertramp. Och om man då tänker att, vad ska jag göra nu? Det där gick inte bra. Nej. Då får man göra det där som man själv är så beroende av hela tiden. Man får se till att man förlåter. Ber om förlåtelse, tar emot förlåtelse. Man ser till att Herren kommer in och gör ett under i relationen, helt enkelt. Det här var nu att utransaka mig. Kan jag våga be Gud om det? Tänk om man gör det. Alltså, sätter igång utan saker, man tar fram den största liksom, förstoringsglaset han har och bara tittar och på dig och tänker, Och då tänker jag, vad är det här? Nu börjar Gud också tappa stilen. Och ge sig på med arma människor. Inte nog med att alla andra missförstår, men nu förstår han in mig inte heller. Då. Och så kan jag säga, se till om jag är på en olycksväg. Det vore ju väldigt sorgligt om jag vore det. Det vill jag inte vara. Och då får jag också beda, led mig på den eviga vägen. Så att den här finns liksom en så fin ledning och hjälp ifrån Gud. Om jag nu inte bara liksom låser mig i mitt hjärta och ska försvara mig. Många av oss som vi har växt upp i olika kyrkliga sammanhang. En del sammanhang är man väldigt mycket mån om att säga att man är bara en stackars syndare. Och det är bara eländigt och det är bara att bekänna synd, det är det enda som gäller bara. Bekänn på, dag och natt. Och andra är så där, så är man i ett sammanhang där det absolut gäller att leva fullkomligt och rättfärdigt och icke ha en enda brist. Och då blir det liksom det som är knepigt att balansera på den vägen också. Och har man fått den typen av fostran så här, då är det ju inte liksom så att man längtar efter att bedja vilka böner som helst som dyker upp i bibelordet. Utan man vill ta de där bönerna som gör att man på ett sätt har sitt på det torra. Alltså, och det här det finns i Gamla testamentet, den här kraftfulla liksom bekännelser om synd. Och det finns i Nya testamentet exempel också på det, liksom hur man bekänner synd och vad man behöver göra liksom, och sådär. Och allt det här låter ju bra, men man kommer inte till den här saken att det blir ett hela hjärtats liksom, typ av bön att bekänna synd. Eller att liksom inte bekänna synd. Det är liksom, det ska till någonting. Och det ska till att man förstår att man redan från början är älskad. Det är den stora hemligheten i kristenheten. Ibland är det en hemlighet för de kristna själva. Att de är älskade och tycker mer. Att de, liksom, det, man känner att till kyrkan ska inte gå. Där är alla så kritiska. Och så då blir man liksom rannsakad och säger, kommer den människan? Och så, ja, jag ska säga att alla människor ska komma till kyrkan. Det är den enda räddningen. Att få höra om hur stor kärlek Herren har för människor. Så det är inte någonting som man liksom gör sig liksom förtjänt av. Att få komma till kyrkan. Utan det är fullkomligt gratis och en hel nåd till alla människor. Kom bara. Och det här, kom som du är. Brukar man nästan säga lite skämsamt. Liksom för att... Så, helst inte, tänker de andra. Kom inte som du är. Liksom, gör bättring. Han slår inte ut med. Ska du också komma hit? Va? Ja, alla ska komma hit, ska jag tala om för dig. Det är det Gud vill, att hela världen ska bli frälst och få veta om att den är älskad av Gud. Alltså, det är sanningen det. Men det och då betyder inte det att vi är inte problem för varandra. Men det är vi då och då. Vi är så vanliga människor som har liksom lite blandad kompott i sig och med sig. Och så håller vi på. Och då är det klart att man kan känna ibland att det är lite kämpigt alltså med de som är, kan hända rent av lite lika en själv. Så kan man tycka att det är kämpigt. Så ibland är det liksom kämpigt därför att de inte är som jag. Och inte liksom har samma liksom intressen eller gärningar eller attityder som jag har. Och inte värderar saker på samma sätt som jag. Ja, det här får du liksom lära dig efterhand. Men den där två raderna där, eller verserna 23 och 24 i Psaltaren 139. Och den har du säkert hittat redan om du bara blir bibelläsare. Man brukar tycka om den där just i början också i alla fall. Men nu är det här på slutet liksom, när man har fått höra både sånt som man vill höra och sånt som man inte vill höra. Man får höra båda delarna. Och då kan det bli nyttigt om man vet att man är älskad. Så man inte misstänker Gud för att vilja göra livet svårt för en. utan han har älskat en son så att han har sänt sin egen son för att ditt liv ska kunna bli lättare, att du ska kunna komma ut ur det som är det svåra i det här livet och komma igenom det som är utmaningarna. Utrannsaka med Gud och känn mitt hjärta. En del då vill gärna ha fina beskrivningar av sina hjärtan då, att de är så ädla, så att känn mitt hjärta. Jag är den enda som är liksom, som är helhjärtad och kärleksfull och förlåtande och försonande på allt sätt. Känn gärna mitt hjärta, Gud. Jag har själv prövat det. Jag tycker att det är kalas. Men du vet att det kan hända att du kan lugna ner dig med den där bedömningen. När du väl har liksom börjat känna dig älskad och så, kan det hända att du kan börja tänka på, är det okej med mig? För om jag inte känner mig älskad så tycker jag inte om den frågan. För man kan ju faktiskt ha någon slags ärlig nivå någonstans som man hittar där man märker att det, jag är ju inte alltså precis alltid så lyckad alltså. Och försöker säga, fast jag vill inte ens säga det egentligen, men det här är med att utrannsaka med Gud, det, då vänder jag mig till en person som lyckas utrannsaka mig alltså och ser och vet allt. Och jag tror alltså att med Gud kan man inte umgås särskilt lyckat om man inte själv har lyckats förstå att man är älskad av Gud. Om du inte förstår att du är älskad av Gud, då är inte det där att komma till Gud och försöka smila upp sig liksom någon bra idé. För det kan hända att när du ber såna här böner, för du tänker det här är ju superbra, då kan jag få höra vad jag verkligen är värd och uppskattningen och sådär. Utrannsaka med Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Där du. Känn mina tankar. Och nu är många av oss har liksom, man kan inte hjälpa vad man tänker. Det har jag gjort många gånger genom åren. Det kan man visst. Och om man vänjer sig vid att det finns goda tankar att hämta upp i tillvaron. Och ju mer man hör det som Gud tänker och tänker på det som han tänker och söker efter hans tankar, desto mer kommer man bli liksom påverkad av de tankarna. Man börjar tänka samma tankar som han tänker och så. Och det är precis de tankarna som varenda människa behöver höra och tänka på. För att vad hjärtat är fullt av, säger man ju, så det talar munnen. Och så det är bra om man vet vad hjärtat är fullt av innan man börjar tala då. Helst. Och att man, precis som alla andra, behöver man alltså höra vad Herren vill för någonting och vad han tänker. Och låta sitt eget innersta fyllas av de tankarna. Så du och jag gör ju det här mer eller mindre medvetet. Vi går ju till Gud och vad säger du här? Vad säger du om det här? Vad säger du om det där? Och så vill vi veta liksom vad Herren säger, tror vi. Och då kan vi få tag i det ibland så att det blir till hjälp. Och ibland så blir det inte, tycker vi, till hjälp. Fastän det är precis den hjälp som vi behövde. Men att vänja sig vid Guds tankar, det är ingenting liksom för människor som inte vill läsa sin bibel. Och nu talar jag inte till dig som har svårt att läsa, för det är en helt annan typ av vinder. Utan jag talar till dig som inte gillar innehållet. Och tycker att det är trist och att det är jobbigt och det är bara en massa synd, för det är det du som ser där och tycker skulle bort. Men det har redan kommit bort från varenda människa, för Jesus har betalat ett sånt pris att därför så behöver du veta någonting om honom, om det goda som han har gjort, så att du kan tänka på de tankarna. Tänk att det är så att han har betalat priset för mig och det finns förlåtelse för mig. Så problemet är inte liksom för mig att det liksom inte finns förlåtelse, utan problemet är att jag kanske inte vill erkänna att jag behöver den. Och då behöver jag liksom vänja mig vid Guds tankar. Han tänkte så här alltså. Jag älskar hela världen. Jag måste göra någonting för att lösa människornas problem. Både med sina tankar och sina gärningar och sin skuld och sånt där. Därför sände jag min son och betalar priset för alla de synder som har blivit begångna. Och all den skuld som finns i världen bland människorna. Och de, om de tar emot min son och den kärlek jag vill bevisa dem, så blir det här problemet löst. Och det kallar vi alltså för att man blir född på nytt. Då blir problemet löst. Precis på det där sättet som det är att födas överhuvudtaget. Om man ska komma in i den här världen, då måste man bli född. Och att man blir född, det är ingenting som man fixar själv. Utan det är någon annan som griper in här och skapar förutsättningar för att man blir född. Om man ska bli född på nytt är det inte heller någonting som man liksom ordnar själv, utan man tar emot vad en annan gör för en. Och så plötsligt så är man där och blir beroende av Jesu gärning, hans kärleksförklaring till en. Och genom att man tar emot honom och det han har gjort för en, så blir man född på nytt. Då är man inte liksom, så att säga, in i en återvändsgränd i livet, utan då har man kommit och blivit fri. Och jag tänker på Jesus så här ibland och tänker att just de här riktigt, riktigt härliga sakerna, de brukar vi hålla med om ibland så. Men ändå så är det som att var och en av oss behöver vara väldigt inriktad på hur tänker Jesus när han ser på världen. Och eftersom det är så lätt att kunna se det som är obehagligt och misslyckat i världen, det som är skrämmande, otäckt och syndigt i världen, så tenderar vi liksom att se det bland andra. Så att det blir snabbt så där att hur säger ni, vad tycker ni, hur tycker ni att det är här i världen? Alltså det är att inbjuda alla att liksom frossa i liksom förfasande över hur illa det är i världen. Tror du ett ögonblick att det ligger till på det sättet i himlen? Att Gud säger så här, hörni, Jesus och helig ande och lite änglar och allt med sådär. Kom, vad tycker ni att det är världen? Bara nästan huggtänderna växer fram, fast som egentligen inte har en huggtänder naturligtvis. Utan det var, men den frestelsen liksom, om den där frågan dimper in ner bland vilka människor som helst, under vilka omständigheter som helst, så blir det nog förfasande ett ganska kraftigt inslag i samtalet. Alltså, Herren Gud, han är inte intresserad av att förfasas över världen. Jesus är inte det heller, den helige ande är inte det heller. Och änglarna, alltså, vad är de för någonting? De visar sig vara tjänsteandar för att tjäna Guds vilja och Guds sak. Visar sig att de vill prata om andra saker. Hur ska vi kunna nå dem? Hur ska vi kunna hjälpa dem? Hur ska vi kunna välsigna dem? Hur ska vi kunna lösa problemen i deras liv? Hur ska vi kunna få dem att förtroende för oss, så att de kommer och tar emot hjälpen och utvägen och lösningen istället för att de bara hittar felen? Om du visste riktigt noga att Herren är inte intresserad av att hitta fel hos dig, så skulle du be honom komma och hjälpa dig mycket oftare. Då känner du så här, ja, här är man säker. Det är i alla fall en som man kan be om att han kommer. Eller så har du hört att han älskar dig, och då tänker du så här, han är skyldig att älska mig. För han är Gud och han är skyldig. Så att det är nog ingenting om man skulle försöka luta åt andra hållet och påminna med honom bara om att nej. Alltså, du är en god Gud. Det står överallt att Gud är god. Så du kan inte sätta igång och liksom vara arg på mig eller kritisk mot mig, utan du måste vara god. Och det här nu kommer man därhen också att man uppfostrar Gud. Så är man inne på något farliga spår där, för det är liksom att det är ett misstag är alldeles uppenbart. Och nu ska vi ta och titta här sen. Alltså, se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. En mycket nyttig bön för den som vet och har läst om att Gud älskade världen, det vill säga alla människor i hela världen, älskade han så mycket så att han sände sin egen son för att han skulle ge sitt liv till försoning för alla människor. Ja, det måste man veta först. Annars, hur ska det här bli alltså? Säg till om jag är på en olycksväg. Det är ju inte det enda som jag vill höra från Herren liksom, och det enda som jag behöver höra, utan jag behöver ju höra att Herren är mäktig att kunna leda mig på den eviga vägen, för att han älskar mig så att han har löst det för mig så att det finns en utväg för mig som jag kan gå in på som räddar mig. Ja, alltså, låt oss gå till början av den här salmen nu då, bara lite grann. Jag vet fortfarande inte, jag glömmer alltid bort det, någon slags självbevarelsegrej där. Att titta på klockan, jag tänker, jag ser inte, det lyser alltid i ögonen på mig, så jag ser inte vad klockan är där. Det blir inte det problemet. Det kan vara, va? Har jag mycket tid? Det var en riskapel. Det är ungefär som ungefär när har jag, kan jag ta det här med bättring lite senare? Ja, det har gått om tid, säger omgivningen. Det låter ju liksom nästan som om det vore en slags fälla. Nu ska vi titta. Femte och sjätte versen. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Känner jag det? Vi sjöng det idag. En sådan kunskap är med allt för underbar. Den är för hög, jag kan inte förstå den. Och det där är också liksom någonting som är sant för jättemånga av oss långa tider. Jag kan inte fatta hur Gud kan vara så god som han är. Jag kan inte fatta alltså det där. Det är nästan som att det är obegripligt. Kan man, och ibland så försöker man liksom säga att du kan inte bara komma här och säga till Gud, förlåt mig för det, och sen rusa iväg och leva som vanligt. Det går ju inte. Varför då? Ja, men det fattar du väl, att det går ju inte. Gud, han är ju god, han blir ju väldigt sårad om du håller på att bete dig på det här viset. Ja, men det kan ju vara riktigt att det sårar honom. Men tror du att det gör att han inte liksom förlåter dig när du syndar? Nej, det hoppas man att det inte ligger till på det viset. För då vore man ju faktiskt fast eller trängd. Liksom. Hur ska man då komma undan? Ja, det är många saker här som kommer fram i den här psaltarpsalmen, och det tänker på den lite grann. Så, men du ska framförallt samla på dig Guds goda tankar. Gud har goda tankar. Och du säger så här, ja, men onda tankar måste han väl få när han tittar på oss och tänker på våra liv och vad vi gör och så här. Nej, han stannar inte vid det. Han löser problemet och går vidare med att säga till, det här problemet har jag löst. Ta emot min son. Så kommer ert livssituation bli annorlunda. Ta emot förlåtelsen och bekänn synden inför mig, så ska jag genom min son säga att din synd är förlåten. Ja. Och det sker genom att han föder oss på nytt. Alltså det blir så, det är det första steget liksom, att bli född på nytt. Man får lämna sin gamla liksom, negativa person därhen och få en ny varelse som är god och som har tagit emot den nya födelsen. Och har bekänt synden och blivit förlåten. Därför man litar på att han som älskar oss så mycket, han säger att han vill förlåta oss om vi bekänner synden. Och då gör vi det. Och då blir vi det. Förlåtna. Ibland så finns ett motstånd. Liksom att man tänker att ja, så lätt ska det inte gå. Ja, vi vill liksom tala om hur lätt det ska gå eller hur svårt det ska vara. Hur mycket man ska ångra sig, hur mycket man ska liksom säga att man är en dålig människa och man har svikit och man räknar upp allt som är svagt och dåligt och eländigt med en. Men det är inte Herrens mål. Herrens mål är att vi ska förstå att han älskar oss så mycket så att han räddar oss. Och bara därför att det inte står räddar så betyder inte det att det inte är det han gör. För det är det som frälsning betyder. Han frälser oss. Den som vill ha frälsningen, vad händer med den människan som kommer till Jesus och vill bli frälst? Ja, om den sätter tro till hans frälsningsgärning så blir den frälst. Och det har för många varit en stötesten. Så kan det inte vara. Det kommer vilken typ som helst och bara ska bli frälst. Få ge sig då. Så där, slarv, det är slarv. Liksom. Du ska ångra dig så liksom, svetten lackar och ligger och gråter. Liksom, och så där. Det är sådant minst. Och det här är liksom ett sätt liksom som man vill alltid förtjäna saker och vara säker på. Jag har levt upp till alla kraven. Men det här är inte frågan om krav, det är frågan om kärlek. Och kärleken har Herren levt upp till. När han sände sin son och gav sitt liv för dig och mig allihopa. Oavsett vilka vi är och vad det är som är vart problemet. Och han är villig att liksom hela tiden hjälpa dig på benen när du faller i synd igen på olika sätt. Kom till honom, han reser dig upp igen. Man känner att det här är ju så underbart som man kan ju inte fatta det. Och det är det här liksom som är så härligt med det. Det här att vi ska ta emot saker och ting som vi inte kan fatta. Så när du börjar tacka Herren för att du får det fast du inte fattar det, så börjar du komma in på ett spår där du kan så småningom bli fri. Och jag tänkte att vi ska bara titta på ett bibelställe som handlar om vad som händer med den människa som tar emot Jesus i sitt liv. Inte bara det att nu är du fri och nu är du löst och nu är allting bra, utan du är redan totalt fri alltså. Och det finns ju mängder med sådana här verser. Och om vi går till Johannes evangelium då, för det har ju många hittat och det är ett härligt evangelium. Så finns det vilken vers det var då? Det sjuttonde versen. Vi tar åttonde kapitlet och vers 36 först. Johannes evangelium kapitel 8 och vers 36. Och där står det liksom på det viset att det ska vara liksom tydligt och enkelt och klart. Därför pratar han inte om alla möjliga andra saker hela tiden runt omkring, utan han pratar liksom i stort sett bara om en enda sak. Så att du inte ska börja tänka på andra saker och lägga dig i bedömningen om de var lämpliga. Utan nu är det bara en sak. Nämligen det att det visar sig att sonen vill göra dig fri. Som sätter tro till honom och den frälsningsgärning han har utfört. Och det står det här. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Alltså, det står ingenting om dig, vad du gör, utan här står bara det att sonen, han gör dig fri. Och då blir du verkligen fri, det vill säga, av hans gärning. Det är ingen synd att tänka så här, ska jag säga till dig, om du är liksom en sån här självplågare. Som tänker att ja, då måste man ju det och då måste man ju det, annars blir man ju inte liksom, annars blir det inte något ordentligt. Det här står det helt enkelt är att det är han som gör det. Och har du en bibel så behöver du absolut slå upp den om du känner lite tveksam. För det är den man tittar i om man vill ha reda på om det är sant eller inte sant. Det är inte du tittar inte på andra människor, inte kan de bara bli fria utan vidare. För då brukar komma en snålhet där som säger ja, under villkor att de gör så och gör ända på det och gör upp det här. Ja, det, men de villkor står inte här. Utan här står det bara det att det har blivit på ett annat sätt och tillgängligt på ett annat sätt. Om nu sonen gör er fria från synd och skuld och skam och hela soppan, om vi säger så då, allsammans. Om han nu gör er fria, vad händer då? Då blir ni verkligen fria. Och då står det så här i om vi nu backar lite, vi går in på vers 31 i samma kapitel 8 och 31. Jesus sa till judarna som hade satt tro till honom. De hade alltså gjort en sak, de trodde på honom och det han hade gjort. Om ni förblir i mitt ord, alltså om ni håller tag i den här sanningen som ni har hört, så är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Alltså om ni har varit med liksom och hört mina instruktioner att ni skulle bedja lite grann i de här bönerna. Vi hade ju fyra böner. Och så har bett om, nu har vi ju haft möjlighet att bedja dem varje dag, någon bön, åtminstone i månader. Om du har varit med på det tåget, då har du märkt någonting, nämligen att det finns böner här som säger att vi inte förstår någonting. Det är allvarligt om man har liksom den där och det är enda kunskapen som man har, att man inte förstår. Och alltså, jag ska ta och titta på var det var någonstans. Det hör inte till det, för jag brukar stryka under mycket. Så det, här har jag strykit under ganska mycket. Här. Vi ska lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Vi ska lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Någon betyder ingen alls alltså. Och då ska vi lära känna hans kärlek på det sättet. Hur går det till? Ja, alltså, det här vi ber att vi då tillsammans med alla de heliga ska förstå bredden och längden, höjden och djupet. Så att vi ska lära känna Kristi kärlek. Och då när man säger, ja, hur är den kärleken? Den går långt utöver vad någon kan förstå. Kunde vi förstå det eller kunde vi inte förstå det? Det är som om det vore så att vi kunde inte förstå det. Men det var så att någon människa handlade om, som inte fanns ingen människa som kunde förstå det. Men det fanns en sån här väg att nå sanningen som ingen kunde förstå för egen maskin. Och det var vägen att man hörde vad Herren sa och hur han väckte tro i ens hjärta om vem han var och vad han hade gjort. Så kunde han ge oss del i den här kärleken som övergår allt förstånd. Jag märkte när man läser Bibeln får man ibland problem med förståndet. Alltså att det saknas. Eller så är det som man kan säga, inte bara att det saknas, utan det ska ju inte prövas utifrån förståndet, utan det ska prövas utifrån hjärtat. Om vi med hjärtat tror och litar på det som Herren har gjort, då kan vem som helst nå sånt som man inte kan förstå. Om de har den här förutsättningen att de litar på honom och det som han har gjort för dem. Så att, det här är inte det första som man tänker på när man ber de här bönerna. Och det är därför som jag har bett er att ni ska be de här bönerna. Nu är inte alla liksom församlingsmedlemmar, men det gäller ju för oss att försöka bygga på vårt andliga liv. Och det här är liksom ett sätt att göra det på. Som kommer liksom bära frukt liksom in i församlingen. Att vi får syn på saker och ting som vi inte har tänkt på och aldrig har förstått tidigare. Därför att bibelordet väcker tro. Och det är trons väg som vi ska gå på när det gäller det här. Hur ska vi kunna leva tillsammans med varandra? Och hur ska vi kunna leva tillsammans med Jesus och den heliga ande och med Gud Fader och allting? Hur ska vi kunna klara av att leva i den här världen utan bara gå omkring och döma den och tycka att den är, det här är fruktansvärt? Man känner ju nästan som man inte skulle vilja vara kvar i den här världen. Och sådär. Och det är inte samma vad du känner, för nu har här en annan lösning. Han har inte bara tänkt att, nu känner du att du inte vill vara här längre. Men du måste få förstå att Herren har löst det här genom att han har gett sitt liv för oss. Och så har han öppnat en väg som gör människor som tror på honom och hans frälsningsgärning. De blir fria. Och behöver inte längre liksom bara sitta och ondgöra sig över världens elände och mörker. Och så här. Det är inte det som löser saken. Han som frälser löser saken. Och det är bara genom honom som den lösningen finns. Jesus är hans namn. Och den som tar emot Jesus blir verkligen fri. Från att bekymra ihjäl sig för hur ska jag reda ut det här med den här världen. Jag måste ta itu med det. Nu kan du börja tänka att jag anmäler mig. Jag tar itu med det. Jag är ledsen. Det går inte om du inte vill göra det på Herrens sätt. Hans sätt är ju att du ställer dig till förfogande och talar om för den här världen överallt liksom, där du går fram. Vad är det som Gud har för tankar om världen? Och vad är det han vill att de ska veta? Han vill att de ska veta en sak, nummer ett, nämligen att han älskar dem. Det vill han. Och då börjar jag veta det och börjar tacka för att han älskar mig. Fastän jag vet hur jag är och han vet ju förmodligen ännu bättre då. En del av oss kommer in i en ålder då vi glömmer grejer. Jag anmäler mig, det är en lättnad. Det är inte bara ett problem. Liksom. Som jag pratade med någon, var ligger nycklarna? Jag har sprungit liksom runt och letat efter nycklarna en tid. Men nu har jag funnit dem. Men ni förstår att det kändes inte som en lättnad att glömma. Men det finns en massa elände som man skulle anmäla genast. Vi kan skriva upp en lista och säga så här, låt mig glömma det här. Så har jag min bön här, låt mig liksom inte liksom oroa mig för den där saken, låt det där, jag vill lägga det i din hand. Jag vill tro på att du har en lösning redan. Och det har den ju. Så här finns det öppningar som du och jag skulle kunna ta vara på. Istället för att vi liksom börjar hetsa upp oss över hur mycket som är dåligt. Men vi har en Gud som är mäktig att göra under. Man måste komma ihåg rätt saker. Och om man inte kommer ihåg de rätt saker så lätt så har vi liksom en bok som vi kan titta i. Bara få reda på rätt saker. Sånt som du kan tänka på. Så tänka, har han gjort det också? Och det har han gjort, ja visst. Jag visste det, det kommer jag ihåg. Det läste jag för länge sedan. Och så håller man på så här. Men du vet, fyller du på med ditt minne om hur den Herren är? Hur han ser på situationerna? Hur han ser på dig? Och ser på mig? Och ser på varandra så här? Hur vi har det liksom i våra relationer? Ja, då börjar vi få liksom konstruktiva tankar. Som kommer att hjälpa oss att leva i den här världen och kunna breda ut Guds rike och inte bara konflikter. Vi behöver ingen hjälp med att få till fler konflikter. Det har kommit tillräckligt mycket konflikter ändå i den här världen. Utan vi behöver liksom kunna hitta en väg där vi blir fria från konflikterna och börjar få dela med oss av den kärlek som vi har bett hos Gud. Det här är som oerhört, man tänker så här, vilken underbar bok vi har och vilka möjligheter vi har att göra liksom någonting riktigt bra utav den. Och när Jesus säger så här, vem ska man lita på? Ja, man kan inte lita på ledarna, de bara tar sig tillfälle i akt och breda ut sig och utnyttja folk. Men jag skulle säga till er så här att Jesus var ju liksom själva huvudledaren här i kristenheten, alltså, och han säger om sig själv då. Och jag antar att hans lärjungar höll med honom redan då. Han säger, jag är den gode herden. För jag är en herde som har gett sitt liv för fåren. Han har räddat dig, gett sitt liv för dig. Och det har han gjort av kärlek till dig. Får läsa vi på andra ställen. Och då så kan man säga, ja, men det här är ju helt fantastiskt. Finns det sådana ledare? Ja, det finns en. Och den ledaren som heter Jesus, han är till för oss alla. Och han berättar hur han tänker att Guds församling ska liksom fungera. Tillsammans med varandra, hur vi ska kunna älska varandra, hur ska vi tjäna Jesus tillsammans, hur vi ska kunna göra det som är hans vilja för den här världen. Han vill inte hålla på att döma världen, det är, liksom, det är syndens konsekvenser. Vem är det som har ordnat att vi, liksom, att vi syndar och fastnar i massa grejer? Ja, det är inte Herren Gud som sitter där och liksom spänner så liksom små snören i trapporna så vi trillar och slår och bryter armar och ben. Eller någon annan som går när vi tappar humöret och börjar slåss som galningar. Eller vad det kan vara för någonting. Det är inte någon som Guds, frukten av Guds verksamhet. Vad är det här? Han sänder sin son. Det är Och sonen åker med både sin egen vilja och sin faders vilja att älska världen. Och vad som händer med världen när den blir älskad är att den blir mildare och mildare. Den blir mer liksom rik på att kunna förlåta och ge förlåtelse och hjälpa andra och stötta på olika sätt. Det händer massa saker, man bär en god frukt. Och det här är ingenting som vi ska gå kring och titta på om våra syskon bär tillräckligt god frukt. Utan det handlar just om dig själv. Alltså, du ska känna din Herre så att du vågar lära känna dig själv. Och tänka så här, varför? Vad går alla så här och bråkar med mig för? Ja, därför att kanske därför är så enkelt, därför att du är lite bråkig av dig. Och jag orkar inte med det till slut. Och jag liksom ger dem igen och så är det liksom kalabaliken igång. Det är ju liksom lika uppenbart ibland i församlingar som om det är utanför församlingarna. Men vi har en räddning. Vi har en frälsare som älskar oss så mycket så att vi inte behöver slåss med varann. Och inte heller med honom förstås. Men vi har möjlighet att leva ett annat liv. Och det är ett liv i frihet från bråk och anklagelser och sånt där. Vi skulle kunna hjälpas åt att göra församlingen till ett trevligt ställe att vara på. Man kan hjälpa varandra. Kanske efter någonting som man har längtat efter länge. Många kanske i församlingen ligger på sina knän och ber att församlingen ska bli lite mer harmonisk. Eller att man ska få lite mer vänner. Att man ska få någon som man kan vara med och slippa vara ensam. Och så vidare och så vidare. Va? Jaha. Och vad händer då? Ja, då behöver man helst få liksom lite fler människor som ber. Och så kan man börja upptäcka varandra. Och varandras behov och behov av kärlek. Och, liksom, och så blir det en annan atmosfär som börjar växa fram i församlingen. Mer och mer och mer. Och nu pratar jag inte bara om den här församlingen. Om du tycker att nu hoppar han på oss också. Här är vi jättesnälla. Jag tänker på alla möjliga människor. Ja, men det här gäller alla församlingar. För vi lever i den här världen. Och det är så lätt liksom att låta den här världens liksom livsstil och så smitta av sig på oss, kanske vi kan säga. Men om vi läser om honom som vi har som Herre, så kommer vi märka vilken resurs vi har att kunna få leva annorlunda och göra annorlunda. Hur mycket som kärlek som Herren har öst på oss för att du ska ha råd att dela med dig. Och då kommer vi allihopa liksom in i en härlig bransch. Och jag ska avsluta nu då med det här som står i Johannes 1 och 16 och 17. 1, alltså kapitel 1 och verserna 16 och 17. Så här står det där att av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. så såg jag att det var Mose som gav lagen. Det betyder det att det var inte någonting som Gud hade tänkt att den skulle komma från Mose ner över världen och då skulle allting bli bra. Utan nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus och vem var det som sände honom som blev den stora gode herden för fåren? Jo, det var Gud Fader som sände honom. Så att så står det att du har någonting gemensamt, står det i 18 versen där, att ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern. Han har gjort honom känd. Det vill säga det är Jesus som gör honom känd. Gud blir känd genom Jesus Kristus. Så man kan inte hoppa över Jesus Kristus och säga jag håller mig till Gud. Utan Jesus är det en presentation av Gud som Gud vill att vi ska ta emot. Och när vi lär känna sonen så lär vi känna också Gud så att vi kan förstå vilken kärlek som har blivit bevisad i det. Och vi läser avslutningsvis det där som vi har läst några gånger, men jag läser det igen för att ni ska tycka om de där två verserna. Det är nämligen två verser som är i tredje kapitlet, den 16:e och 17:e versen. Den 16:e versen har vi alla år kallat för den lilla Bibeln. Man tyckte det var en bra sammanfattning. Men den 16:e versen, den går inte att läsa och som en Guds sammanfattning av Guds vilja. Utan det måste den 17:e med också. Så här står det. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det var därför han kom, för att världen skulle bli räddad, alltså från det livet som bara blomstrar här. Om man inte vet om att man är älskad av Gud så kommer ett helt annat liv som utbreder sig här i världen, och det har vi redan sett och det har pågått länge. Men jag säger till er, lösningen ligger i att man tar emot Gud genom sonen. Och han har en sån kärlek att han ger sitt liv för alla människor. För att de ska kunna ta emot det nya, så att säga, livet. Istället för det gamla som mänskligheten fastnade i. Så nu får vi ett nytt liv. Och vi får en ny syn på den Gud som vi tjänar och den Herre som vi har, nämligen att han älskar oss. Det var därför han kom och det var det som han gjorde. Och det är det som han fortsätter att göra för att rädda oss i den här världen. Vad mer gör det här känt bland människor? Det är jättemycket bra saker som kan hända om man lär känna att sonen är så här barmhärtig och god. Det är meningen att vi ska känna till det och inte gå ut bara och tänka att det är jättesvårt att evangelisera sig. Man är så mycket ondska och snusk och elände liksom i världen. Hur ska man kunna liksom komma ut med budskapet då? Ja, man ska sluta upp och klaga på världen, man ska älska den. Man behöver inte älska allt det de gör, du ska älska personerna som sådan. Du behöver inte tänka så här att så här mycket elände kan man väl inte få bukt med. Nej, det kan du inte, men det har Jesus gjort. Så därför så har vi redan räddningen för oss. Vi erbjuder dem en räddning som kommer av att det finns kärlek i den här världen till människor. Himmelska Fader, jag ber att du kommer att hjälpa oss att kunna se vad som står skrivet. Hur sanningen är så underbar och vacker och härlig och livsförvandlande. Att vi allihopa vill ha det och säger ja tack till Jesus för att han har frälst oss och betalat priset. Och att han inte har tänkt att han ska döma världen utan han har tänkt att han ska rädda världen. Och den räddningen har vi tagit emot genom tron på Jesus. Och någon annan sätt blir ingen räddning. Han är den enda frälsaren. Jag prisar dig för det, Herre, och jag ber att du ska låta hela församlingen och alla församlingar som vi människor har kommit in i på olika sätt, att de ska få vara med och förvandla våra liv så att vi blir bidragande till det här underbara livet där det finns nåd och barmhärtighet och inte bara lag och krav och anklagelser. Jag tackar dig, Herre, för det. Låt det här fungera in i mitt liv och hjälp var och en att göra på samma sätt, inbjuda den här nåden så att vi kan leva ett annat liv som människor skulle vilja dela med oss som redan har gått före, men som också välkomnar andra att komma efter in i Guds rike. I Jesu namn, och församlingen sa: Halleluja.